Far dog och den lille fyraåringen fick en enorm börda att bära på sina små axlar. Han skulle bli kung.
Morgontimmarna den 13 februari 1660 inleddes ett helt nytt kapitel i Sveriges historia, och det började här i Göteborg, och det började dramatiskt. Hästhovar klapprade mot gatorna, portar öppnades och stängdes, skrämda ansikten lystes upp i fackelsken för kungen, Karl den 10 Gustav. Han som var så febrilt aktiv och bara 38 år gammal, han hade plötsligt avlidit den här natten. Hetsig feber, sa hans läkare. Lunginflammation skulle man säga idag. Och det hände i det här huset, där landshövdingen bor idag, och som då kallades för kungshuset. Sverige var i det här ögonblicket i krig med 6 stater samtidigt. Rikets framtid låg i vågskålen, och allas blickar riktades mot kungens son, som nu skulle ta över.
Där stod han nu, en liten pojke, nyss fyllda 4 år, och han hyllades som Sveriges nye kung. Karl den 11:e blev hans namn. Allt detta, det hände här i kronhuset i Göteborg. Därför att hit hade hans far, Karl den 10 Gustav, några veckor tidigare kallat en riksdag. Och därför befann sig rikets högsta ämbetsmän, militärer, adel, präster, borgare och bönder från de flesta landskapen, även från Finland. De fanns här i Göteborg. Fyraåringen fick ärva Sverige när det var som allra störst. Vi hade strax innan erövrat de gamla danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland. Vi hade tagit Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Gotland och Bornholm från Danmark. Danmark hade praktiskt taget halverats. Vid den här tiden hade Sverige också en lång kust mot Atlanten som delade Norge i 2 delar. Finland hade sedan medeltiden varit en del av det svenska riket. Estland, Lettland och en del av dagens Litauen var svenska. Pommern och Rügen och delar av norra Tyskland var svenska. Sverige var en stormakt, ett av Europas största riken. Stormakten i norr som skulle balansera stormakten söderut, Frankrike. Och då man kallade Frankrikes kung Ludvig den 14:e för solkungen, så började man snart kalla Karl den 11:e för polstjärna. Och här hade man en poäng. Solen måste ju gå ner varje kväll, men polstjärnan går aldrig ner. Hela detta väldiga rike med alla dess problem och också alla dess förväntningar vilade nu på en 4-åring. Naturligtvis var det en svår chock. Och chocken var väl störst för honom att hans far så plötsligt hade gått bort. Så det var ingen slump att man valde valspråket Herren är vorden min beskyddare. För han behövde verkligen högre beskydd. Efter många intriger och mycket bråk lyckades man sluta fred med alla fiender, och en förmyndarregering bildades. Den leddes symboliskt av kungens mor, änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Så hon hade ju blivit änka vid bara 23 års ålder. I regeringen satt också hjältar från de stora krigen och några av rikets mest förmögna herrar. Det var personer som fältmarskalken Carl Gustav Wrangel eller Magnus Gabriel de la Gardie, gift med kungens faster och släkt med Vasa-familjen. Det här var en tid då adeln var som allra mäktigast i vår historia. Då 600 familjer ägde över 60% av all jord i riket inklusive Finland. Och det var en tid då de mest förmögna kunde bygga privatbostäder som var så storslagna och så påkostade att man aldrig sett maken. Som till exempel Wrangels skokloster. Det är ju en sommarstuga. Eller det här slottet, Läckö vid Vänern. Det var Magnus Gabriel de la Gardies huvudslott. Om man tröttnade på utsikten här hade han 20 slott till att bo i. Under de mest galna åren i vårt eget 1980-tal. Inte ens då kunde de mest durkdrivna börsklippare drömma om att bygga privatbostäder som de här. Och dessutom inreddes de ofta med konst och dyrbarheter som slottsherrarna själva hade rövat i något lämpligt krig. Det här var den tid då barocken stod på sin höjdpunkt i Europa. Och det var en stil som var som skräddarsydd för den yrvakna nykomlingsstormakten Sverige. För det var musik med pukor och trumpeter och buller och brak. Det var svängande, svävande linjer i tavlor och arkitektur. Alla gamla former och regler var upplösta. Nu svevade man över och sprängde ramarna. Precis som det lilla Sverige hade gjort några årtionden tidigare och som stormännen själva hade fått uppleva. Det är nu som Hedvig Eleonora, änkedrottningen, låter bygga Drottningholms slott i den nya stilen. Och hon låter invandraren från Stralsund, Tessin, anlägga barockparken. Och hon lockar hit utländska konstnärer. Det mest kända idag är David Klöker, adlad Ehrenstrahl. De här konstnärerna, de skapar svensk barock. Som man till exempel kan se i taket här i Karl den XI:s galleri på Stockholms slott. Det är öppet för allmänheten här, det kan ni se själva. Eller den här tavlan, som är ett riktigt barockporträtt enligt konstens alla regler, fylld med allegoriska bilder och antikens gudar. Det här föreställer Karl den XI:s förmyndarregering. Det är drottningen som sitter med Karl den XI:s porträtt i famnen. Och nedanför henne så sitter historiens gudinna Clio och antecknar febrilt. Meningen med de här tavlorna och den här konsten är inte bara att man ska njuta av linjerna, utan man ska läsa tavlan, för den är fylld av symboler och hela berättelsen. Så här såg det ut i slottet. För folket var det ju naturligtvis annorlunda. De allra flesta bodde betydligt enklare ute på landet. Ibland i stugor och kojor som de här i Norrboda i Dalarna. Den stränga svenska lutherska kyrkan höll ett stramt grepp om folket. Men de allra flesta var fortfarande mycket vidskepliga. Alla trodde att djävulen och hans anhang, att det fanns fanstyg och allt möjligt i jorden, i skogen, i bergen och sjöarna och framförallt i underjorden. Detta var de stora häxprocessernas tid. Under några få år i mitten på 1600-talet avrättades mer än 280 människor i Sverige anklagade för häxeri och trolldom. Och flera hundra andra dog i fängelserna av tortyr och umbäranden. Det var som en epidemi som spred sig över riket. Och det är intressant att notera att häxbålen, de flammade som värst i Sverige under den tid då den svenska lutherska kyrkan var som starkast, Det var inte då den katolska kyrkan hade hand om själarna. När epidemin den började i Älvdalen i Dalarna 1668. Och så kom den över till Härjedalen. Plötsligt dök den upp på västkusten i Bohuslän. Så kom det till Hälsingland, till Medelpad, Jämtland, till Västerbotten och Lappland. Och därifrån spreds det över till Finland. Finland hörde ju till Sverige på den tiden. Och sen kom det ner till Stockholm 1675. Och där lyckades man till slut hejda vågen. Längst borta i riket, borta i Karelen, där var det mest gamla trollgubbar som ställdes inför rätta. I de rikssvenska landskapen var det unga flickor. Och det som skilde de här svenska häxprocesserna från alla andra som man hade nere i Europa, det var att i Sverige dömdes många till döden på vittnesmål från barn. De yngsta barnen var bara 4 år gamla. Och att häxprocesserna kom just nu, det vill historikerna förklara ungefär så här. Att det hade varit många år av krig och missväxt. Det var den tiden då de här nyerövrade landskapen skulle tvångsinlämmas i riket. Det var folkomflyttningar, tiggarhopar strök längs vägarna. Det var krigsinvalider, krigsänkor och småbarn. Det var hungersnöd och epidemier. Och mitt i allt detta hade ju kungen, Karl X Gustav, avlidit. Och den nya kungen, han var ju bara ett litet barn. Det var alltså skräck och oro i hela riket. Officiellt hade man övergett den katolska läran i Sverige för över 100 år sedan. Men ändå hade inte den rena lutherska läran hunnit sätta sig i varenda gård och by i riket. Därför var kyrkans grepp över själarna fortfarande mycket hård. Och det var en sträng luthersk fundamentalism som predikades ut ur predikstolarna ut över den hukande församlingen som ofta var djupt okunnig och varken kunde läsa eller skriva. Men de var tvungna att infinna sig i kyrkan varje söndag. Det var ju kyrkoplikt i Sverige. Och i sin bibel kunde Karl XI läsa att trollkona, en trollkvinna, ska du icke låta leva. Och så sa man också i lagen. Så i augusti 1669 utspelades fruktansvärda scener här på stranden mitt emot kyrkan i Mora. Man hade rest 3 bål här. På den första brändes 7, på den andra 5 och på den tredje 3 dödsdömda personer anklagade för häxeri. Det var 14 kvinnor och 1 man. Men då hade redan skräcken för häxor varit spridd i landet ett tag och ryktena kom från landskap till landskap med folk på vägarna. Och här i Mora hade det börjat med att en kvinna som hette Björs Anna Matsdotter i Oxberga by i Älvdalen, hon påstods ha varit i Blåkulla.
Han var fortfarande bara ett barn, han var bara 7 år och höll på att utbildas till regent över stormakten Sverige. Det var ju han som skulle representera Sverige, förkroppsliga denna glansfulla stormakt som skapade barockinteriörer som det här rummet, landshövdingerummet på Kalmar slott. Att man väntar sig stordåd av den lille kungen, det kan man se på Ehrenstrahls målning här. Här är han bara 7 år och kronan ligger och väntar intill. Vi sa tidigare här i programmet att om Ludvig den 14:e nere i Versailles var solkungen så skulle Karl den 11:e vara polstjärnan. Men hur utbildar man en polstjärna? Det fick en av de mest lärda professorerna i Uppsala uppdrag att göra. Och han la fram ett undervisningsprogram som var ett av de mest ambitiösa som någon kung har drabbats av. Och enligt det så skulle den lille gossen först och främst lära sig grunden för allt kunnande och vetande och varande under den här tiden, nämligen kristendomskunskap. Och då naturligtvis i dess mest ortodoxa lutherska form. Så skulle han lära sig svenska självklart ordentligt. Och latin, det var viktigt. För hur skulle han annars kunna tala med lärda män och med de utländska ambassadörerna? Latin var ju diplomatins språk. Och som kung av Sverige så måste han ju kunna alla språk som talas i Sverige. Inte bara svenska och tyska utan naturligtvis också finska. så det skulle han ha undervisning i. Och som varje bildad man måste han ju kunna franska, italienska, spanska, engelska. Och så tyckte de att han skulle kunna nå åtminstone ett av de slaviska språken. Men han måste ju ha något att säga på alla dessa språk. Han måste ha kunskaper också. Han måste ha gedigna insikter och kunskaper i historia, i statsrätt, i matematik, fysik, geografi, astronomi, i lantmäterikunskap också. Han måste kunna läsa och rita kartor som blivande härförare. Och som krigare måste han kunna krigskonst. Men också naturligtvis humaniora som skulptur, måleri och arkitektur. Det här var ju en stormaktsfurste som skulle utbildas. Blev det inte riktigt så här. Men det var inte många av de här kunskapens frö som började gro där det skulle. För det visade sig att kungen, den arme gossen, om han inte var direkt obildbar så var han mycket svårbildbar. Han hade nämligen grava läs- och skrivsvårigheter. Han var vad man idag skulle säga ordblind, och det är ju inte särskilt dramatiskt i vår tid. Men dessutom så var han mycket klen till hälsan. Han var svag och bräcklig. Och eftersom barndödligheten var mycket hög under den här tiden, även i hoven, så tyckte hans mor att det viktigaste var att han överlevde sin barndom och blev vuxen och kunde bli kung på riktigt. Alltså ville hon skona honom från allt som var tungt och svårt och instängt. Hon lät honom komma ut så mycket som möjligt. Så han var mycket mer ute och red och jagade än när han satt lutad över böcker. Och därför blev det så att när han var 17 år och förklarades myndig, det gjorde han vid den åldern nämligen, och skulle överta riket, då var han en av Sveriges bästa ryttare och jägare. Men i övrigt var han inte särskilt lämpad att styra ett rike. För hans teoretiska kunskaper och insikter var minst sagt bristfälliga. På den här målningen av Ehrenstrahl så ser man enkedrottningen överlåta makten till sin son. Och här är hans kröning. De utländska ambassadörerna i Stockholm, de rapporterade hem naturligtvis om allt vad de såg och hörde i Stockholm. Och de berättade om den unge kungens läs- och skrivsvårigheter. Och de skrev också att han var så blyg och hämmad att det såg ut som han gick med mycket, mycket ömma fötter på glasgolv då han rörde sig över slottets salar. Det var bara när han fick sitta upp till häst och rida iväg som han såg ut som en riktig kung. Kanske det var som på den här målningen om Ehrenstrahl när kungen rider iväg 17 år gammal och lämnar ambassadörer och hovprotokoll bakom sig. En annan ambassadör berättar att om man skulle ligga bra till hos kungen av Sverige, då skulle man inte säga ett enda ord på en audiens. För då slapp ju kungen säga någonting. Och kungen lär ha visat sin uppskattning och tacksamhet till sådana tigande ambassadörer. Den enda bok man vet med säkerhet att han har läst ordentligt, det var Bibeln. Och den läste han flera gånger rätt igenom, både på svenska och tyska. Ja, och naturligtvis Luthers katekes. Den kunde han utan till. Ingen svensk kung var så flitig gudstjänstbesökare och bedjare som Karl den XI. Och så skrev han dagbok. De finns kvar på Riksarkivet att läsa för den som kan, för kungens stavning var mycket, mycket personlig. Men böckerna är inte särskilt roliga att läsa heller, för att de innehåller väldigt få personliga åsikter och känslor. Utan det handlar mest om korta noteringar om hans resor, när han åkte vart, hur lång tid det tog, och när han kom fram och kanske vilka han hade mött på vägen. Ingen svensk kung reste så jordnära och så mycket i sitt land som Karl den XI. Och därför blev det så att han, som egentligen var väldigt blyg och folkskygg, Han kom att träffa fler vanliga svenskar än någon kung före eller efter. Det här var ju under barockens ståtligaste dagar, då de riktigt stora slotten byggdes i Sverige. Men där trivdes inte Karl XI. Han trivdes bäst här på sin gård i Kungsör. Och här var husen på frit så byggda att hit kunde inte komma en massa folk. Hit kunde inte komma några lismande hovmän och framförallt inga utländska ambassadörer. Här fick han vara i fred med sin familj. Och hit kom han så ofta han kunde för att jaga. Och här hade man inte hängt upp Ehrenstrahls enorma allegoriska barockmålningar på väggarna. Här hängde målningar som var porträtt på kungens bästa hästar och hundar. Och här fanns ett par målningar som var ganska unika. Det var några av de första porträtten som hade gjorts i Sverige på icke-kungliga, icke-adliga personer. Det var två av kungens medarbetare. Det var en man som arbetade i stallet som hette Henrik Finne, som påstås ha blivit 156 år, 8 månader och 12 dagar gammal. Och så var det hans personliga livvakt, Per Frestare. För att bekräfta freden mellan Sverige och Danmark så hade redan Karl den 10 Gustav på sin tid bestämt att hans lille son skulle gifta sig med en dansk prinsessa. Därför blev det nu så att Karl den 11 förlovades med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. En svensk ambassadör åkte ner till Köpenhamn och överräckte ett porträtt på den unge kungen, så de behövde inte träffas personligen. Men det berättas att den danska prinsessan blev störtförälskad i den unge mannen och att hon genast började planera sin resa till Sverige. Men det blev inte som man hade planerat. Då var det så att förmyndarregeringens ödesdigra utrikespolitik drog in Sverige i ett mycket olyckligt krig. Och den svenska armén förlorade många slag nere på kontinenten. Och det här, det måste ju ärkefienden Danmark utnyttja. För danskarna hade inte kommit över att de hade förlorat sin östra och rikaste rikshälft, nämligen Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen och Gotland. De ville ha tillbaks det. Den danska krigsförklaringen kom i september 1675. Och det blev ett mycket blodigt och svårt krig för Sverige, där det mesta gick galet i början. Den svenska flottan kom inte iväg förrän sent på hösten det året. Det var kanske en imponerande syn utifrån. 66 fartyg, de flesta var ganska små, men det var 10 000 man ombord och över 2 200 kanoner. Och de seglade ut från Stockholms skärgård med pukor och trumpeter. Men redan 10 dagar senare tvingades de tillbaka igen under förödmjukande former. De hade kommit tillbaka utan att ha skjutit ett enda skott eller sett en enda fiende. Allt hade blivit katastrof. Fartyg hade krockat med varandra. Stormar hade förstört master och kanoner. Tågvirke och annan utrustning visade sig ruttet. Epidemier bröt ut ombord. Mer än 2500 man insjuknade. Mer än 1000 man avled. Och riksamiralen själv, Gustav Otto Stenbock, hans skepp hade tappat sitt ankare och de fick leta efter ankaret och 350 famnar ankartross i flera dygn. Denne Stenbock var lite äldre man, han hade fyllt 60 år och hade en gång i tiden varit en lysande fältherre till lands. Men han visste ingenting om sjön och hade aldrig fått befälet på ett fartyg. Han gjordes nu ansvarig för katastrofen och ställdes inför rätta. Precis som man fick en ny flotta på det sättet. Men han dömdes i alla fall till 100 000 daler silvermynt i böter. Och det var lika mycket som årslönen för 1000 skeppare på den tiden. Och så utnämnde man en ny riksamiral. Och han visste lika lite om fartyg han. Det blev riksrådet Lorenz Kreutz. Och det var samma Kreutz som var chef för trolldomskommissionen i Dalarna. Och hade dömt så många människor till döden där. Han var ännu äldre än Stenbock, 61 år fyllda. Det var en hög ålder på den tiden. Och han hade aldrig fört befälet varken till lands eller sjöss. Och det enda han visste om fartyg, det visste han vad han hade lärt sig när han åkte över till Finland för att bese sina gods. Han var ämbetsman och hade i många år varit en mycket duglig ämbetsman i rikets tjänst. Men han hade kungens förtroende och därför fick han bli riksamiral. Och han var duktig, för redan nästa vår, i maj månad, kunde den nya flottan segla iväg. Han steg ombord på flottans stolthet,
regalskeppet Kronan, som var ett av dåtida världens allra största fartyg. Det var dubbelt större än Vasa. Det var en tredäckare med 125 kanoner ombord. Samtliga kanoner var trofékanoner från svenska krigen. Och med sig ombord hade han en av sina söner. Och efter honom seglade 34 fartyg. Och de var också stora. De flesta av dem var bland de största i Europa. Sammanlagt 11 000 man ombord. Mer än 2 000 kanoner. Och flottans instruktioner, det var: uppsök den danska fienden till inte gör flottan. Och danskarna hade dessutom fått hjälp av holländarna nu. Efter några inte särskilt lyckosamma sammanstötningar med fienden kunde man sikta hela den dansk-holländska flottan här utanför Ölands ostkust. Det här skulle varit en enkel match för riksamiralen Kreutz. Han hade fler fartyg och fler kanoner. Han gjorde alltså klart för drabbning. Men det blev rena katastrofen. För redan efter några minuter gjorde regalskeppet Kronan en fatal felmanöver. Vatten forsade in i de öppna kanonportarna. I tumultet ombord kom elden lös och antände krutförrådet. Och hela skeppet flög i luften med man och allt. Då kan man tänka sig lätt den chock och förvåning det måste ha varit hos den danska och holländska amiralen. Där de står och tittar i sina tubkikare så här på ett av världens största fartyg. Fiendens stolthet, Kronan, som plötsligt inför deras ögon kantrar och exploderar med riksamiral och alltihopa. Kronan sänkte sig själv helt enkelt. Nu utbröt det förvirring i svenska flottan, självklart. Men ingen av de andra befälhavarna vågade eller kunde ta befälet. En enda av eskadercheferna, amiralen Claes Uggla på skeppet Svärdet, han hade krigserfarenhet och han mötte fienden också med skottlossning. Och det blev en flera timmar lång sjödrabbning. Till slut var han omringad och han var tvungen att ge sig. Och då hade han ingenting kvar av vare sig rigg eller master. Men då några holländare skulle borda hans fartyg för att ta honom, exploderade också Svärdet med 300 man och Uggla försvann. Det är möjligt att det var Uggla själv som lät antända sitt fartyg för att slippa bli krigsfånge. Man får aldrig veta exakt vad som hände. Nu blev det ju panik i svenska flottan och de flydde allihopa norrut. Några av dem var illa skadade. Några förliste på vägen. Ett av fartygen gick på grund och sjönk rakt framför hemmahamnen Dalarö i Stockholms skärgård. Och kvar här ute vid östra Öland flöt vrakspillrorna och låg det 3000 döda matroser och soldater. Riksamiralens lik hittade man flytande på vattnet. Han kunde bli identifierad på sina kläder och på den sigillstamp som man hittade i hans ficka. Det var familjen Kreutz stamp. Och det såg ut så här, det finns på Länsmuseet i Kalmar. Den stampen hade Kreutz använt flera tusen gånger då han signerade sina dokument under åren som ämbetsman. Och med den hade han signerat dödsdomarna i Dalarna. Kreutz kropp tog man nu hand om. Han fördes över till sina gods och begravdes vid Sarvlax i Finland. Hans son Gustav var med ombord på Kronan och försvann i havet. En annan son som heter Johan var befälhavare på ett fartyg lite längre borta. Han såg katastrofen på avstånd. Han överlevde kriget. Han kom hem och blev upphöjt i greve. De andra döda svenskarna som flöt till land begravdes. De flesta av dem ligger här vid Hultersta kyrka på ostkusten. Och här kan ni se ett monument över Kronans tappra män.
Så sent som 1980 upptäckte Anders Fransén och hans medarbetare, alltså samma man som hade upptäckt skeppet Vasa, de hittade vraket av Kronan ute i havet några kilometer öster om Hultestad. Och här på Länsmuseet i Kalmar, här har man rekonstruerat bland annat det här batteridäcket. Och här på museet kan man se flera hundra föremål från fyndplatsen. Det här fyndplatsen har kallats Östersjöns Pompeji, för där har man hittat flera tusen föremål och man fortsätter att leta där år efter år. Och som ni kan se på modellen är ju själva vraket väldigt sönderslaget. Det kan ju aldrig bli något Vasa-museum av det här. Men man har hittat mycket fler lösa föremål här runt omkring än kring Vasa. Om det här katastrofen nådde Dalarna, så var det nog en och annan där som nickade mycket belåtet. För riksamiralen Kreutz, han hade nog många, många förbannelser vilande över sig sen det där dagen i augusti 1669, då han satte sitt sigillstamp på trollerikommissionens dödsdomar. Men att det gick så illa för den svenska flottan, det beror nog inte så mycket på trolleri och förbannelser. Det var nog mera så som danskarna sa, att de svenska sjömännen vid den här tiden var inte riktiga sjömän. De var bondlurkar doppade i vatten, som man sa i Köpenhamn. Och mycket låg det ju i det. Katastrofen, det blev i alla fall självklart segermotiv i många danska målningar i kungens slott och på danska väggbonader till och med. Den direkta följden av den här katastrofen, att den svenska flottan nu var krossad, det blev ju att danskarna kunde härja fritt och de började på Öland. Trots att ölänningarna fick betala mycket pengar i brandskatt så förstördes gods och gårdar och torp. Och sen var det fritt fram för det svenska fastlandet. På ett enda dygn skeppade 500 danska fartyg över 14 000 soldater till Skåne. Och Skåne invaderade snabbt och nu hade kriget kommit på allvar utan att Sverige tydligen kunde sätta någonting emot. Kungen, Karl den XI, han blev alldeles rasande över de här motgångarna som ju alla ytterst berodde på förmyndarregeringens försummelser. Han sköt riksråden, alltså regeringen, åt sidan. Han övertog själv regerandet. Han, några sekreterare och några rådgivare. Hans närmaste man blev Johan Gyllenstierna. Och kungen, som fram till nu hade varit hämmad och blyg, han övervinner sin blyghet och han träder fram som den samlande symbolen för motståndsviljan i Sverige. Och det är nu, säger man, som Karl den XI mognar till man. Nu är han 20 år. Nya regementen satte snabbt på fötter och kungen arbetade dag och natt på att försöka få dem krigsdugliga. Det är nu man införde så kallade indelningsverket. Det var inte kungens personliga påhitt, men han såg till att det blev genomfört. Det gick ut på att bönderna i alla landskap och län slapp från och med nu tvångsutskrivningarna till krigen. Istället skulle de sätta upp ett landskapsregemente på ungefär 1200 man. Flera gårdar slog då ihop sig om en soldat. De gav honom ett torp, det kunde se ut som det här. Han fick en liten jordplätt och han fick årlig lön. Officerarna, de fick större hus och större jordplättar. Och så var det meningen då att soldaten i fredstid skulle arbeta här på sitt torp och han hjälpte bönderna i jordbruket. Och han kallades ofta till manövrar och träningar för att hålla sig i form och vara beredd att ge sig iväg med kort varsel.
Kungen, han reste nu hela tiden mellan regimenterna. Han inspekterade personligen nästan varenda soldat och hans utrustning i hela den svenska armén. Det var ett hårt och slitsamt arbete, men det gav resultat. Och nu växer den karolinska armén fram. I krönikor brukar ju ofta Karl den XI kallas för gråkappan. Och man berättar hur han reste omkring anonymt i landet. Han kunde dyka upp var som helst där det fanns någon befattningshavare som bar sig illa åt. Och han skipade rättvisan. Idag är historikerna eniga om att det där är nog mest skrönor. Men det är ett faktum att ingen svensk kung reste så mycket i sitt land som Karl den XI. Och han reste enkelt, med litet följe, bodde enkelt. Och det här imponerade på folk så mycket att de här berättelserna kunde komma igång. Fördelen med det här nya systemet, det var ju att nu kunde armén försörja sig själv i fredstid. I krigstid försörjde den sig ofta med plundring. Och en annan fördel var ju självklart att soldaterna som gick där i ledet, de kände varandra. De var från samma socknar, de talade samma dialekt. Och det här skapade en stark gemensamhetskänsla och kamratskap, vilket var väldigt viktigt i krig. Och de svenska officerarna, de blir nu statstjänstemän. Kungen såg själv helst att de allihopa gick den långa vägen. Ingen kunde bli hög befattningshavare bara för att han var adelsman, utan nu räknade man tjänsteår och duglighet. På hösten 1676 var läget förtvivlat. Danskarna hade återerövrat Gotland och hälsats som befriare av gutarna som ju hade styrts av danskarna 300 år och ville fortsätta vara danska. Och fienden hade tagit nästan hela Skåne och Blekinge och trängt djupt in i Halland och Bohuslän. Det vill säga i alla de gamla danska landskapen som kungens far, Karl den X Gustav, hade erövrat 1648. Och nu tvingades Karl den XI och den svenska armén att dra sig tillbaka till Småland. Den franska ambassadören som reste med armén berättar att den unge kungen tog motgångarna mycket hårt. Han red tyst mellan första och sista leden i armén. Han svarade inte på tilltal. Han lyssnade inte på generalerna. Och ingen visste egentligen vad han ville eller vad han tänkte. Skåningarna var inte, de hade aldrig varit och de ville inte bli svenskar. De var skåningar och en del av den gamla danska kulturen. För den var Sverige någonting mörkt och hotfullt bortom skogarna i norr. Och den svenske kungen, det var en brutal typ som brukade dyka upp med sina krigare. Och då blev det alltid mord, brand och plundring. Därför hälsade de den danska invasionsarmén som befriare. Och danskarna kunde rycka fram framgångsrikt. Landskrona och Helsingborg kapitulerade. Och här i Göingebygden, här reste sig bönderna och bildade ett slags befrielserörelse mot den svenska ockupationsmakten. Svenskarna kallade dem snapphanar. Själva kallade de sig friskyttar. Och de fick en viss hjälp av Danmark i vapen och i utbildning. Och deras uppgift, det blev att försöka anfalla den svenska armén bakifrån och skära av försörjningsvägarna. I den här krisen växte Karl den XI. Han insåg att hans egen förmyndarregering hade svikit sina löften och misskött riket. Han såg besvikelse och sorg överallt. Nu var hösten här, vädret blev allt sämre. Vintern skulle komma snart och det skulle bli ännu värre. Var allting förlorat? I oktober 1676 hade färska svenska trupper skickats ner från alla landskapen och kommit fram till Småland. Och nu kunde Karl den XI rycka in i Skåne med en helt ny armé. Han hade 11 000 man med sig. Men det skulle inte bli någon lätt marsch, för danskarna plundrade och hade förstört byarna framför dem. Och bakifrån anföll snapphanarna, eller friskyttarna. Danskarna försökte helt enkelt svälta ut den svenska armén. Och Karl den XI och hans män, det enda de kunde göra för att överleva, det var att de i sin tur plundrade de gårdar och byar de kunde hitta. Och det ökar ju inte precis deras popularitet. Den 11 november hade Karl den XI och hans armé nått Kävlingeån vid Lilla Harje kyrka. Ån var mycket bredare på den tiden och det myckna regnandet hade gjort att strandkanterna var översvämmade. Några kilometer härifrån på andra sidan ån låg den danska huvudarmén vid Svenstorps slott. Och nu började det regna, och det regnade dag efter dag efter dag efter dag. Långsamt upplöstes alla vägarna och fälten till slam och lervälling. Provianten och veden tog slut. Bristsjukdomar och epidemier spred sig i hären. De nyanlända rekryterna från norr dog som flugor. Och sakta, sakta sjönk den svenska armén i dy och depression. Vad skulle Karl den XI göra nu? Skulle han dra sig tillbaka till Småland och för alltid förlora Skåne till danskarna? För honom personligen stod allting på spel just nu. Hans krona, hans rike och hans liv. Men just då räddas han av kölden. Precis på samma sätt som hans far, Karl den X Gustav, hade räddats av kölden som gjorde det möjligt för honom att gå över Stora Bält. Kävlingeån frös. Ja, det är visserligen ingen Donau precis, men utan fungerande broar så var den tillräckligt bred för att det var omöjligt för kanonerna och de tunga ammunitionsvagnarna att komma över. Nu frös ån. Och det berättas att kungen kväll efter kväll utklädd till vanlig soldat tog sig över ån för att spionera på danskarna på andra sidan. Och med sig hade han då Erik Dahlberg, samme Dahlberg som hade lett Karl den X Gustav över Bält. Den 3 december fattade han beslutet. Nu måste trupperna segra eller dö. Och för honom personligen gällde det bokstavligt talat. Fälttecknet för svenskarna blev en halmskärve som de satt i hattbandet. Fältropet blev med Guds hjälp. På natten skrev Karl den XI ett brev till sin mamma, änkedrottningen. Och där skrev han att om någonting hände honom ville han bli begravd i Riddarholmskyrkan bland förfäderna. Och nu hade han bara ett val, att segra eller dö. Vid midnatt till den 4 december biktade han sig för fältprästen Hakvin Spegel, den blivande psalmdiktaren och ärkebiskopen. Klockan 3 på morgonen den 4 december, just när månen hade gått ner, började svenska armén sätta sig i rörelse över den frusna isen, alla 8000 man. Tanken var att man skulle gå till ett överraskande anfall mot det danska lägret som fanns här vid Svenstorps slott. Och där hade stämningen varit hög kvällen innan och brännvinet flödat tydligen, för inga danska vaktposter reagerade när svenskarna satte sig i rörelse. De kom över allihopa. Det var inte förrän vid 7-tiden på morgonen som yrvakna danska vakter hörde hur hela den svenska armén kom brakande över fälten. Men det var så dags att reagera då. Då stod de vid Stångby kyrka. Larmet gick i dansklägret. 13 000 bakfulla och yrvakna danskar rusade upp och försökte ställa sig i någon slags slagordning. Men då insåg Karl den XI att det var ingen bra plats att mötas i strid. Det var bättre ner mot Lund, nära höjderna där fanns Zoröppen slätt. Han gav order om full fart mot Lund och de satte iväg. Och danskarna förstod vad de var ute efter och de gjorde likadant. Det blev en kapplöpning sida vid sida med de två arméerna. Där den svenska högerflygeln galopperade vid sidan av den danska vänsterflygeln. Och bägge flyglarna leddes av var sin kung. Danska kungen Christian V, han hade dessutom sin bror Georg med sig. Det blev en svettig kapplöpning med flygande fanor och standard alla de 7 kilometerna ner dit. Karl XI vann. Svenskarna var först framme och tog höjden. Och så började striderna med en gång. Den första sammandrabbningen var vid nuvarande bryggeritomten. Och sen kom den stora första kraschen, riktiga. Och den var mellan Sliparebacken och Vederkvarnshöjden. Där dog många svenska omedelbart. Karl XI var själv med i de första striderna och hans häst Totten träffades i pannan och föll död ner. Då förde man genast fram en ny häst, den skinande vita Briljant, som var en gåva från den franska kungen. Och den kan man se, den hästen, på Ehrenstrahls målningar. Striden böljade fram och tillbaka mellan Sliparbacken och Lunds ladugård. Kavalleriet stod då borta vid Valkärra. Alldeles i början av slaget så skadades den danske överbefälhavaren allvarligt. Och det här skapade förvirring i de danska leden och många av dem började fly plötsligt. Och de förföljdes av svenskar och bland de förföljarna fanns Karl XI. Bland de som flydde fanns danske kungen. Och nu är det många en gammal militär som har skakat på huvudet och sagt att ingen härförare överger sina trupper mitt i striden för att förfölja en flyende fiendehop. Men det gjorde Karl XI, och vad som var värre var den svenska överbefälhavaren Helmfelt var med bland de som jagade efter danskarna.